Underbarn av Roy Jakobsen.
Det började med att morsan och jag skulle rusta upp. Det vill säga, jag målade den nedersta delen av väggen eftersom jag var rätt kortväxt. Det var rena råslitet. Medan hon stod på en köksstol och koncentrerade sig på det som hörde hemma närmast taket. Antagligen skulle det ta flera månader att få en enda vägg färdig. Men en kväll kom frisyversen in och tittade på vårt verk. La armarna i kors över det väldiga klänningsbröstet och sa: "Du skulle inte prova med tapeter då?" "Tapeter? Ja, följ med in." Vi följde med in till frisyversen som bodde mitt emot, där jag aldrig varit tidigare. Fast vi hade bott vägg i vägg i åratal. Och Anne Berit bodde där. En tjej i min ålder som gick i parallellklassen. Och hennes två lilla systrar, ett tvillingpar på 6. Som det gärna refererades till när morsan hade något att anmärka på mig. "Se på Reidun och Mona", lät det. Eller så hänvisade hon till Anne Berit, som enligt frisyversen tyckte det var roligare att vara inne, där sängen och maten fanns, än ute på gatan. Där livet låg i stöpsleven med sitt väldiga förråd av formvirke och tegelsten och takpannor, omkringkastat bland husen, och ner över de gräsklädda ängarna, med stubbar och trädstammar och öppna bäckar och täta snår och osynliga lerstigar. Där man kunde tända brasor av kärpapp och bäck och brädstumpar och bygga kojor i 2 våningar minst, som det utkämpades berömda strider om. Byggnadsverk som rasade ihop för ingenting och fick resas på nytt nästa dag. Alltid av några andra än de som rev dem. Det är aldrig de samma som bygger, som river. Och jag nämner det för att jag var en av byggarna, trots att jag var liten. Och jag fällde många tår över att finna våra slott i ruiner. Det talades om repressalier och gruvlig hämnd. Men vandalerna hade inget annat att förlora än sitt goda humör och sina breda flin. En lagindelning att spåra redan här. Mellan de som har något att förlora och de som aldrig har haft eller kommer att ha några planer på att skaffa sig något. Och den här världen var ingenting för Anne Berit och hennes systrar. De varken byggde eller rev. De satt runt köksbordet och åt kvällsmat, dygnet runt, hade jag intryck av. Nu med herr Syversen på plats, tronande överst vid bordet i brynja och med hängslena hängande längs de imponerande bulldozerlåren som vällde ut över kanten på den bräckliga stolsitsen. På vardagsrumsväggarna hos familjen Syversen såg vi alltså för första gången den storblommiga tapet som under 60-talet skulle göra om norska arbetarhem till små tropiska djungler. Med spinkiga bokhyllor bland lianerna, av teak och eleganta mässingsbyglar, och en brun, beige och vitrandig hörnsoffa, belyst av små osynliga lampor som satt monterade likt blinkande himlakroppar under hyllorna. Jag noterade den lite svala distansen i morsans blick. Först en flickaktig förtjusning som kunde vara i 3-4 sekunder, visste jag, innan den övergick i en naturlig försagdhet, som i sin tur skulle utmynna i en realistisk grundinställning. "Nej, det där har inte vi råd med. Det där kan inte vi göra." Eller: "Det där är ingenting för oss." Och så vidare. Och det var ganska mycket som inte var för oss på den tiden. För morsan och mig. Eftersom hon bara jobbade halvtid i skoaffären i Vaterland för att finnas på plats hemma när jag kom knallande från skolan. Och därmed inte såg sig ha möjlighet att skicka pojken på semester, som hon kallade det, varje gång våren närmade sig. Som om jag ville bli skickad någonstans. Jag ville vara hemma, hos morsan, också på somrarna. Det var många i området som var hemma om somrarna. Även om det fanns en poäng med att låtsas som om man inte var det. Eller i varje fall inte hade någon önskan om att åka på semester. "Är det inte väldigt kostsamt?"